Välkommen till Bibel och bön den här veckan. Vi möts ju på det här sättet nu. Du får komma hem till mig en stund och vi läser Bibeln tillsammans. Vi är ju i Apostlagärningarna och idag är det dags för kapitel 4. När vi möts i kyrkan så brukar vi läsa ett kapitel också och så samtalar vi sen om och delar lite tankar utifrån det kapitlet. Det kan vi ju inte göra nu, så du får ta del av de tankarna som jag har och sen tänker jag att om du har egna reflektioner, tankar eller funderingar eller kanske någon fråga utifrån den texten vi läser idag, så får du gärna höra av dig till mig eller Mikael, så kan vi försöka återkoppla till det nästa gång. Och det gäller ju också om du har bönämnen, så får du gärna höra av dig om du vill att vi hjälper dig i bön för något särskilt. Så kan du ringa eller mejla eller så hör vi, så tar vi med det och ber för det nästa gång. Förra veckan så läste Mikael från Apostlagärningarna 3 och då handlade det ju om när Petrus och Johannes kommer till Sköna Porten i templet och där finns det en lam man och de får genom Guds kraft se hur han får bli fullständigt frisk. Och detta förvånar ju människor, men också är ju fantastiskt tyckte många. Men inte alla är fascinerade. Och vi ska fortsätta läsa i kapitel 4 om detta. Men innan vi läser så vill jag be en bön. Tack Herre att vi får komma inför dig och att vi får mötas inför ditt ord där vi är. Tack helige Ande för att du är med oss och genom dig så får vi dela gemenskapen inför ditt ord och genom ditt ord. Tack Herre för att du vill öppna våra ögon och upplysa oss helige Ande så att vi får se vad ditt ord vill säga oss den här dagen och den här stunden. Öppna oss för ditt ord. Led oss i ditt ord helige Ande, för ditt ord är ande och liv. Amen. Då ska vi läsa ifrån Apostlagärningarna 4 och jag läser från Bibel 2000. Medan de talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och saddukeerna, som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket med hänvisning till Jesu uppståndelse, till Jesus och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag, eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro, och tillsammans var de nu omkring 5000 män. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av överstepräster i släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de båda var enkla och olärda män, förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus, och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. De befallde dem att vänta utanför rådet och överlade sen med varandra: vad ska vi göra med de här människorna? Och att ett märkligt tecken har skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem, och vi kan inte förneka det. Men för att ryktet inte ska spridas ännu mer bland folket måste vi varna dem för att hädanefter tala till någon i det namnet. De kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då gav de dem en ny sträng varning, men släppte dem sen. För folkens skull såg de ingen möjlighet att straffa dem. Alla prisade ju Gud för vad som hade skett. Ty mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över 40 år gammal. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldsta hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt att be högt till Gud och sa: härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Du som har låtit den heliga ande säga genom vår fader David, din tjänare. Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar trädde fram och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans mode. Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare, Jesu namn. När de hade slutat att be, skakade marken där de var samlade. Och alla fylldes av den helige ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Alla de som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått. Och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner den vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Josef, en levit från Cypern, som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga tröstens son, sålde också han en åker som han ägde och kom och la ner pengarna framför apostlarna. Petrus och Johannes möter motstånd, och det är inte vilket motstånd som helst. Här är alla styresmän, de högsta styresmännen, äldste och skriftlärda i Jerusalem, alla av överste präster i släkt, är samlade. Alla. Och då inför dem förs Petrus och Johannes, och så får de svara på frågan: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Jag tycker det är fantastiskt att det är den frågan de ställer. Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Det är inte så att de här höga männen att de förnekar att ett under har skett, att något märkligt har skett. Det gör de inte, det läste vi i vers 16 framförallt. Att ett märkligt tecken har skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem och vi kan inte förneka det, säger de. Nej, men hur hade det gått till? Petrus hade egentligen redan talat om det, vittnat om det där dagen innan då i Salomos pelarhall. Så en del visste det. Men det hade de ju också stört sig på. Bland annat saddukeerna, det partiet, det politiska eller religiösa partiet som kallas saddukeer, de trodde inte på uppståndelsen från de döda. Så för dem var det särskilt anstötligt att de talade om Jesus som uppstånden från de döda. Men sen kan man ju tänka sig att det var svårt för dem, för att de trodde ju, de ledande, de styrande, det religiösa ledarskapet, att de hade blivit av med Jesus i och med hans korsfästelse och död. Men de hade inte räknat med att han skulle uppstå. Och det blir ju frustrerande naturligtvis att nu fortsätter hans lärjungar att förkunna. Och inte bara förkunna, utan det sker saker som de inte riktigt kan förklara. Precis som Jesus gjorde under och tecken när han gick på deras gator, så att säga. Nu sker det igen. Vad är det här? Så de undrar. Hur kommer det här sig? Och Petrus svarar ju frimodigt att detta som har hänt, det har skett genom Jesu namn. I Jesu Kristi Nazarens namn har den här mannen blivit frisk. Det är Jesus det beror på. Det är Jesu namn det har skett. Jesus är hörnstenen, säger Petrus. Han citerar Gamla Testamentet när han säger det. Hörnstenen, det var den stenen som man började med, som man utgick ifrån när man byggde. Som man liksom tog ut riktningen ifrån, hörnstenen. Och det var också den sten som allt vilade på i byggnaden. Och så är Jesus, han är hörnstenen som vi får ta ut riktningen efter och som vi får bygga våra liv på, som ger oss liv och mening och som ger oss det vi behöver för våra liv. För allt han har gjort, allt som behövs göras, det gjorde han på korset när han dog och uppstod för oss. Och han är hörnsten, men för dem som inte vill veta av hörnstenen, dessa byggare, det vill säga de som hade fått det här arvet och levde med Mose lag och hela allt detta och skrifterna. Men de ville liksom inte kännas vid Jesus när han kom. Då blev han ju en stötesten istället. De ville inte bygga på den stenen. Men det är därför Petrus säger att han blev ratad som hörnsten av dem. Men det är han som är den som ger liv och som håller upp allting. Det är han som ger liv. Och det finns inget annat namn som kan rädda oss än Jesu namn. Ja, det sa ju Jesus själv strax innan han skulle möta döden och gå den svåra vägen. Så sa han det till lärjungarna när man samlade med dem den sista kvällen. Jag är vägen, sanningen och livet. Inte en väg, en sanning och ett liv. Vägen, sanningen, livet. Jesus är vägen till Gud. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger Jesus. Inget annat namn finns som kan rädda oss, säger Petrus här i Apostlagärningarna. Det är bara Jesus. Han är den där hörnstenen att bygga sitt liv på. Jag har tänkt ganska mycket på det den senaste veckan. Och jag har haft en sång i min tanke. Och gått och liksom, eller haft den ljudande inom mig. Och så på gudstjänsten i söndags så sjöng Jonathan och de andra ungdomarna den. Och det är sången Hörnstenen. Och där är texten så här. Mitt hopp är byggt i evighet på Herren, vår rättfärdighet. Ej något eget bär jag fram, men litar helt på Jesu namn. Jesus Krist, hörnsten är. Svag blir stark i frälsans famn. I livets storm han Herre är överallt. När jag är trött och i beråd, jag finner vila i hans nåd. När stormen yr kring strand och skär, har jag mitt säkra fäste där. När jag hör domsbasunens ljud, låt mig bli funnen i dig, Gud. Stå klädd i din rättfärdighet, få prisa dig i evighet. Jesus Krist, hörnsten är, svag blir stark i frälsans famn, i livets storm han Herre är, över allt. Jesus är hörnstenen, han är Herre, han är den som ger liv och ger kraft och uppehåller allt. Motståndarna försökte tysta Johannes och Petrus. De kunde inte förneka att ett under hade skett. De såg ju själva mannen stå där och visste att han inte hade varit, eller att han hade varit väldigt sjuk. De hörde det väl också. Folk hade talat om detta. Väckte i sån uppståndelse. För han hade varit sjuk hela sitt liv och han var över 40 år gammal. Det var liksom, det gick inte att förklara bort. Men de försökte tysta Petrus och Johannes. Men det går inte. Vet, man kan inte sätta munkavel eller handfängsel eller någonting sånt på evangeliet och Guds ord. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört, sa Petrus och Johannes. Nej. Och det har inte heller gått att tysta ner budskapet om Jesus. Det har hörts över hela världen i över 2000 år. I 2000 år har budskapet hörts och innan dess så har det här också förkunnats att han skulle komma. Så det går inte. Det går inte att ta död på det. Man kommer liksom aldrig undan Jesus. Jag tror att det är så att alla människor någon gång måste förr eller senare ta ställning för Jesus. För eller emot. Att följa honom eller inte. Att vilja ha med honom att göra eller inte. Gör vi det inte här i livet så kommer vi ändå få stå inför honom när vi dör. Och då, ja, vad händer då? Ja, det är ju upp till var och en vad vi gör med våra liv. Det kan inte jag avgöra och ingen annan heller. Men vi kommer aldrig undan honom. Och antingen så får vi ta emot honom och välja att han får bli den vi bygger våra liv på. Och få en mening i det här livet. Och också få en framtid och ett hopp. Eller så kan vi låta bli det. Men han är ändå den där stenen som vi kommer snubbla på ibland. Även om vi inte vill ha honom att göra. För att vi kommer alltid att... Det kommer komma tillbaka. Vi kommer liksom aldrig undan honom. Därför att han är en verklighet. Och Gud har lagt någonting av sig själv i våra hjärtan från början. Och det finns någonting i oss som söker. Som söker och söker. Så känner du... Som kanske tittar på detta nu och inte alls vet vad det här handlar om egentligen. Kanske bara råkat snubbla in här. Att du har en tomhet i ditt inre. Att det är någonting som du inte vet. Du söker något men inte riktigt vet vad. Då tror jag att jag har svaret på det till dig. Det är Jesus som du söker. Så... Låt honom få komma in i ditt liv. Bygg på honom som hörnsten. Låt honom få bli riktningen, ta ut riktningen i ditt liv. Så kommer du få se att det kommer att öppnas en helt ny väg för dig. Och du får en mening med ditt liv och ett hopp. Och du får förlåtelse för allt det som du skäms för det som du tycker är jobbigt i ditt liv. Jesus har dött för dig. Ja, de fick en varning, Petrus och Johannes, att de inte skulle tala mer i Jesu namn, men det gick ju inte. Och när de kommer tillbaka, släpps fria och kommer till sina vänner och berättar vad som har hänt, då börjar de direkt att be tillsammans och de ber högt tillsammans. De citerar ifrån Saltaren och de i sin bön, de ber med gamla ord. Och de ser att det här stämmer nu också. De har verkligen gaddat sig samman här. De säger att vi möter motstånd Gud. Men de ber inte att få slippa. Utan de ber att Gud ska ge dem frimodighet. Att få fortsätta förkunna ordet om Jesus. Och de ber om att Gud ska sträcka ut sin hand och bota sjuka. Och låta tecken och under ske. Så att människor ska förstå att Jesus lever, är uppstånden från de döda och verkar också idag. De ber om detta i Jesu namn. Och när de har avslutat sin bön, då kommer Guds närvaro så starkt över dem så att marken skakar. Det blir jordbävning. Och de fylls än en gång av den helige ande. Och de får frimodighet att förkunna Guds ord. Precis så vill Gud möta oss också. Ge oss frimodighet genom den helige ande att dela budskapet om Jesus med varandra. Det står att de fick kraft och de med stor kraft fortsatte att bära fram budskapet om Jesus. Den kraften, den finns för dig och mig också. Och det som är skönt är ju just detta att det beror inte på min egen kraft. För jag kan känna mig väldigt, väldigt svag och vek. Men Gud ger mig kraft. Jag behöver inte ha kraften i mig själv. Precis som det står i den här sången. Svag blir stark i frälsans famn. I livets storm han Herre är överallt. Svag blir stark hos honom. Det är han som ger kraften. Och i livets storm. Och jag tänker, vad upplever vi just nu om inte storm? I vårt land, i vår värld. Vi kan tycka det stormar rätt mycket omkring oss. Men han är hörnstenen, han är den trygga platsen och han är den som ger oss kraft. Vilken hälsning från Gud själv. Och vi får be att han ska fylla oss med sin ande och kraft. Till att frimodigt fortsätta att bygga vårt hopp på honom och berätta det för andra. Mm. Det var mina tankar utifrån den här texten. Jag tycker det är en stark text. Jag blir uppmuntrad av att läsa den. Låt Jesus få vara hörnstenen i ditt liv och vet att du får vila i honom. Du behöver inte ha kraften i dig själv. Det är snarare bättre att vara svag, för då får han fylla dig med sin kraft. Då är det, kraften är hans. Mm. I livets storm han här är överallt. Nu ska vi be. Och vi ska be för vårt land och vår situationen. Vi ska be för vår församling. Och jag vill också be för dig där du är. Och kanske känner du att jag vet inte riktigt vad som ska hända. Jag börjar tycka att det här känns långsamt nu. Med att inte kunna träffa andra. Eller ja, kanske är du orolig. Eller kanske har du är det något helt annat du tänker på. Som bekymmer du har, så vill jag be för dig att du ska få uppleva Guds närvaro och att du ska få känna den helige andes kraft i ditt liv idag. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för uppmuntran genom ditt ord. Vi tackar dig för att ditt ord ger oss liv och kraft, att vi får, att det är verksamt och att det har någonting att säga oss. Vi tackar dig Jesus för att du är uppstånden, att du dog och uppstod för våran skull. Att du tog allt på dig på korset. Och att du på det sättet har öppnat vägen till Gud. Vi tackar dig Herre för att vi får del av den kraften som verkade när Gud uppväckte dig Jesus från de döda. Det står så i ditt ord och vi vill tro på det. Jag tackar dig för att du gav lärjungarna frimodighet att förkunna ordet. Och så ville vi också be Herre att du skulle hjälpa oss. Inte främst att slippa motstånd, utan att få kraft att fortsätta förkunna ditt ord. Att få kraft att fortsätta vara dina barn, även om det känns motigt. Även om vi möter på motstånd ibland, så ber jag att vi ska få frimodighet och kraft. Nu ber jag Herre för vårt land och jag ber för den situation vi är i. För de som kämpar med sjukdom eller med oro för sjukdom. Och för dem som ska fatta beslut och de som försöker lotsa oss igenom den här mycket märkliga tiden. Och för alla de som jobbar febrilt i vården och omsorgen på olika sätt för att hjälpa människor. Så ber jag om din hjälp, om din kraft, om ditt beskydd och din vishet. Jag ber också Herre för den som är med mig just nu och beder Herre som lyssnar på detta. Man har delat den här stunden och som känner sig ensam eller orolig. Eller som har något alldeles särskilt bönämne på sitt hjärta. Något som ligger dem på hjärtat. Ber jag att du ska ta hand om det Jesus. För du känner var och en och du känner varje bönämne. Varje situation. Det finns ingenting som inte du redan vet om. Och jag tackar dig för att du vill möta var och en. Jag ber Herre att var och en som lyssnar, som är med nu, ska få känna din helige andes närvaro. Kom helige ande och berör. Fyll med kraft och frimodighet, nytt hopp och mod. Och tack för att du kan lösa situationer. Du kan hela och läka och upprätta. Både inuti här i själ och både till ande, själ och kropp. Och du kan lösa situationer och förändra det som ser omöjligt ut. Precis som du gjorde den lame mannen frisk i den berättelsen vi just har läst. Tack Herre för att din nåd är var morgon ny. Och tack för att vi får lita på dig genom allt. Tack för att du är vår hörnsten som vi får bygga våra liv på. Och i livets storm, vår Herre är du. Du är Herre överallt. Tack. Amen. Tack för att du har varit med idag på Bibel och bön. Och välkommen igen nästa tisdag.